Perrin stirrade på henne. Hörde du vad jag sa, sa han sakta. Shonshen har intagit Amador. Shonshen fail. Hon hajade till. Hon hade verkligen suttit och funderat på att gifta bort de båda kvinnorna och tittade sen på honom med ett roat leende. Det är långt till Amador, och om vi skulle råka på dessa Shonshen är jag övertygad om att du kommer att ta hand om dem på bästa sätt. Du har ju trots allt lärt mig att lyda din minsta vink, inte sant? Det var vad hon brukade hävda, men hittills hade han inte sett några tecken på det. De kanske kan bli aningen svårare att handskas med än du var, sa han torrt. Varvid hon log igen. Hennes lukt visade att hon av någon anledning var synnerligen belåten. Jag undrar om jag inte borde skicka iväg Grady eller Nild för att varna Rand, vad han än sagt. Hennes leende försvann och hon ruskade på huvudet, men han fortsatte oförtrutet. Om jag visste var han håller hus skulle jag göra det. Det måste finnas något sätt att skicka bud till honom utan att någon får veta det. Detta var någonting Rand hade insisterat på ännu mer än hemlighetsmakeriet inför Mashima. Rand hade skickat Perrin i landsflykt och ingen fick veta att de delade någonting annat än fiendskap. Han vet det redan, Perrin. Det är jag säker på. Meigdin såg duvslag överallt i hela Amador och tydligen brydde sig Shonshen inte om dem alls. Vid det här laget har alla köpen som gör affärer med Amador hört talas om det, liksom Vita tornet. Tro mig, Rand måste också ha hört det. Du måste lita på att han vet bäst. I det här fallet gör han det. Så säker var hon sannligen inte alltid på det. Kanske det, muttrade Perrin irriterat. Han försökte låta bli att oroa sig för att Rand skulle bli vansinnig. Men även när Perrin var som mest misstänksam liknade han ett barn som glatt sprang över en äng jämfört med Rand. Hur mycket litade Rand ens på honom? Rand hade hemligheter, planer som han aldrig pratade om. Med en suck lutade sig Perrin tillbaka i stolen och tog en klunk av teet. Sanningen var den att Rand hade rätt, vare sig han var galen eller ej. Om de förlorade började misstänka någonting om vad han hade i kikaren, eller om Vita tornet gjorde det, så skulle de lista ut något sätt att välta städet över ända så att han fick det på fötterna. Jag kan i varje fall ge Vita tornets kunskapare mindre att prata om. Den här gången ska jag bränna upp det där fördömda baneret. Och fanan med varghuvudet också. Må så vara att han måste leka förste, men för den skull behövde han inte ha någon förbannad flagga. Fail snörpte ogillande på läpparna och skakade lätt på huvudet. Sen gled hon ner från stolen, la sig på knä bredvid honom och tog hans hand i båda sina. Perrin mötte misstänksamt hennes stadiga blick. När hon tittade på honom på detta allvarliga, koncentrerade sätt var det alltid för att hon skulle säga något viktigt. Antingen det eller någonting som fick det att gå runt för honom så att han inte visste vare sig ut eller in. Hennes doft sa honom ingenting. Han försökte sluta att vädra efter hennes doft. Det var alldeles för lätt att förlora sig i den. Och då skulle hon absolut föra honom bakom ljuset. En sak hade han lärt sig sedan han gifte sig. När man hade med en kvinna att göra behövde man ha hela sitt förnuft i behåll. Allt för ofta räckte inte ens det. Kvinnor gjorde vad de själva ville. Precis som vilken Aishide som helst. Du kanske borde fundera lite mer på det, kära make, mumlade hon. Ett litet leende spelade på hennes läppar, som om hon än en gång visste vad han tänkte. Jag betvivlar att någon som har sett oss sedan vi kom in i gelden vet vad den röda örnen står för. I närheten av en stad av Bertels storlek är däremot risken större. Och ju längre vi måste leta efter Mashima, desto större blir den. Han brydde sig inte om att säga att det vore desto större anledning att göra sig av med baneret. Fail var inte dum och betydligt mer snabbtänkt än han. Varför ska jag då ha kvar det? Frågade han sakta. Om det nu bara drar uppmärksamhet till idioten som alla tror tänker försöka dra upp Manetharan ur graven. Det hade funnits män som försökt med det förut, och kvinnor också. Manetharan var ett namn som förde med sig mäktiga minnen och var behändigt att använda för en var som ville starta ett uppror. Just för att det kommer att dra uppmärksamheten till sig. Hon böjde sig fram mot honom. Till en man som försöker blåsa liv i Manetharan igen. Småfolket kommer att le när du kommer. Hoppas att du snart ska dra vidare och försöka glömma dig så fort du gjort det. Vad de mäktigare anbelangar så har de alldeles för mycket att stå i för att bry sig om det om du inte kniper dem i näsan. Jämfört med Shunshen, profeten eller vitrockarna är en man som försöker väcka Manetharan till liv bara småpotatis. Och jag tror att man tryggt kan utgå från att tornet inte heller bryr sig om det. Inte så som det ser ut nu. Hennes leende blev bredare och glansen i hennes ögon skvallrade om att hon var på väg till själva poängen. Men framförallt kommer ingen att tro att denne man försöker göra någonting annat. Plötsligt försvann hennes leende. Hon tryckte ena pekfingret mot hans näsa, hårt. Och du kallar inte dig själv för idiot, Perrin Tebachir Aibara. Inte ens på omvägar som nyss. Du är ingen idiot och jag tycker inte om att du säger det. Nu var hennes doft full av små nålar. Inte riktigt vrede, men tydligt missnöje. Kvicksilver. En kungsfiskare som blixtrade förbi snabbare än tanken. Sannoliken snabbare än han tänka. Det skulle aldrig ha fallit honom in att gömma sig på ett så uppenbart vis. Men han kunde inse det förnuftiga i vad hon sa. Det var som att dölja att man var en mördare genom att påstå att man var en tjuv. Och likväl kunde det fungera. Han skrockade och kysste hennes fingertopp. Baneret får stanna, sa han. Det betyder väl att varghuvudfanan också fick det. Blod och förbannad aska. Men Aliandri måste få veta sanningen. Om hon tror att Rand tänker utnämna mig till kung av Manetharan och ta hennes besittningar. Fey reste sig och vände sig bort så plötsligt att han blev rädd att han begått ett misstag genom att nämna drottningen. Aliandri kunde allt för lätt föra tankarna till Barrowlane och Fey utsände en kitslig lukt, misstänksam. Men det hon sa över axeln var: Aliandri kommer inte att bli något bekymmer för Perrin Guldöga. Den fågeln har vi redan så gott som i buren, kära make. Så nu är det dags att börja fundera på hur vi ska hitta Mashima. Hon la sig graciöst på knä vid en liten kista som stod vid tältväggen. Den enda som inte hade en duk på sig. Lyfte locket och började ta ut hoprullade kartor. Perrin hoppades att hon hade rätt om Aliandri. För om hon hade fel visste han inte vad han skulle göra. Om han bara kunnat leva upp till hälften av vad Fail trodde om honom. Aliandri var en fågel i sin bur. Shonshen skulle falla som pappersfigurer när Perrin Guldöga petade på dem. Och sen skulle han ta Mashima i örat och leda honom till Rand om han så hade en livvakt på 10 000 man. Det var inte första gången han insåg att hur sårad och förvirrad han än blev av hennes vrede, så var det hennes besvikelse som han verkligen fruktade. Om han någonsin fick se den i hennes ögon skulle det slita hjärtat ur bröstet på honom. Han la sig på knä bredvid henne och hjälpte henne att breda ut den största av kartorna, den som visade södra Galdern och norra Amardicia, och började studera den som om Mashimas namn stod skrivet någonstans på den. Han hade fler skäl att vilja lyckas än bara Rand. Vad som än hände så fick han inte svika Fail. Fail låg i mörkret och lyssnade tills Perrins djupa, långsamma andetag övertygat henne om att han sov. Och sen gled hon ut under deras gemensamma filt. Medan hon drog på sig nattlinnet undrade hon roat och lite sorgset om han verkligen trott att hon inte skulle upptäcka att han gömt sängen djupt in i en träddunge en morgon när kärrorna lastades. Inte för att hon hade någonting emot det, inte särskilt mycket i varje fall. Hon hade säkert sovit på marken lika ofta som han. Hon hade förstås låtsats bli förvånad och tagit lätt på förlusten. Om hon gjort på något annat sätt skulle han säkert ha bett om ursäkt. Kanske till och med gå tillbaka för att hämta sängen. Att handskas med en make var en konst, om man skulle tro hennes mor. Hade Jirani Galin någonsin funnit det så här besvärligt? Hon stack sina bara fötter i ett par tofflor och drog på sig en nattrock av sidan. Sen tvekade hon med en blick ner mot Perrin. Om han vaknade skulle han se henne tydligt, men för henne var han bara en mörk och otydlig form. Hon önskade att hennes mor kunnat vara där nu och ge henne råd. Hon älskade Perrin med hela sitt väsen och han gjorde henne fullständigt förvirrad. Att verkligen förstå en man var naturligtvis omöjligt, men han var så olik alla som hon haft omkring sig under sin uppväxt. Han skrävlade aldrig och istället för att skratta åt sina egna skämt var han blygsam. Hon hade inte ens trott att en man kunde vara blygsam. Han envisades med att det bara var genom en slump han blivit en ledare. Påstod att han inte visste hur man ledde andra människor, trots att folk som träffade honom var redo att följa honom efter en timme. Han ansåg sig vara trög och långsam, men med sitt långsamma begrundande såg han så djupt att hon fick sno runt som ett jehu för att lyckas få behålla några hemligheter överhuvudtaget. Han var en underbar man, hennes lurvige varg, så stark och så mjuk. Hon suckade tyst och smög ut ur tältet på tå. Hans skarpa hörsel hade ställt till bekymmer för henne förut. Lägret låg stilla i det starka skenet från en nästan full måne som lyste obehindrat av några moln och fördunklade stjärnor med sin glans. Någon nattfågel gav till en rad gällarop men tystnade vid en ugglas djupa hoande. Det blåste en aning och otroligt nog kändes vinden faktiskt lite sval. Förmodligen var det bara som hon inbillade sig. Nätterna var svala bara om man jämförde med dagen. De flesta av männen sov, mörka pucklar i skuggorna under träden. Ett fåtal satt vakna och pratade runt en handfull lägereldar som fortfarande brann. Hon försökte inte gömma sig, men det var ingen som lade märke till henne. En del verkade halvsova, satt och nickade. Om hon inte hade vetat hur väl de män som hade vakttjänst bevakade lägret skulle hon ha kunnat tro att en jord vilda bufflar skulle ha kunnat överraska dem. Dessutom skulle naturligtvis spjutjungfrurna också ha vakter ute på natten. Men det spelade ingen roll om de såg henne heller. Kärrorna med sina höga hjul stod i långa dunkla rader och under dem låg redan tjänarna och snarkade, de flesta av tjänarna. Det sprakade fortfarande om en lägereld där. Runt den satt Meigdin och hennes vänner. Att de haft bättre kläder i sina bylten än paltorna de rest i var knappast förvånande, men deras tidigare matmor måtte ha varit mycket frikostig om hon delade ut sidenplagg till sina tjänare. Meigdins kläder var synnerligen välskurna, sydda i tyg med en dämpat blå kulör. Ingen av de andra var lika fint klädd, så kanske hade Meigdin varit sin härskarinnas favorit. En gren knäcktes under Fails fot och genast vändes deras ansikten mot henne. Trälan var började resa sig och hade redan dragit svärdet till hälften när han såg henne i månljuset. De var vaksammare än tjuvflodsmännen bakom henne. Först satt de bara där och stirrade på henne, men sen reste sig Meigdin elegant och neddjupt. De andra skyndade sig att följa hennes exempel med varierande framgång. Det var bara Meigdin och Balwer som verkade något så när lugna. Jills runda ansikte klövs av ett nervöst leende. Fortsätt för all del med vad ni höll på med, sa Fail med vänlig röst. Men stanna inte uppe för länge, det blir en lång dag imorgon. Hon gick vidare, men när hon kastade en blick över axeln stod de fortfarande kvar och spanade efter henne. Deras resor måste ha gjort dem vaksamma som kaniner, ständigt på sin vakt för räven. Hon undrade hur väl de skulle finna sig till rätta. De närmaste veckorna skulle hon få fullt upp med att lära dem hur hon ville ha det och själv lära sig hur de brukade göra. Det ena var lika viktigt som det andra om man ville ha ett välskött hushåll. Hon fick helt enkelt lov att finna tid till det. Nu stannade de dock inte länge i hennes tankar. Strax hade hon passerat vagnarna, men inte riktigt kommit ut till trädet där tjuvflodsvaktposterna satt och spejade. Ingenting som var större än en mus kunde osett ta sig förbi dem. Det hade till och med hänt att de upptäckte en del av spjutjungfrurna. Men det de höll utkik efter var någon som försökte ta sig in, inte efter de som hade rätt att vara där. I en liten glänta väntade hennes följe i månskenet. En del av männen bugade och Parolin var nära att knäböja innan han hejdade sig. Flera av kvinnorna neg av ren reflex, vilket såg ganska besynligt ut i manskläder, men slog sen generat ner blicken när de insåg vad de hade gjort. Hovetiketten satt i ryggmärgen på dem, hur de än ansträngde sig för att ta till sig ale-folkets seder. I varje fall vad de trodde var ale-seder. Ibland blev spjutjungfrurna helt förfärade över vad de trodde. Perrin kallade dem för narrar, vilket de också var i vissa hänseenden. Men de hade svurit henne trohet, dessa Carhanier och Tyrenier. Vatteneder, som de kallade det, i ett försök att härma ale. Och det gjorde de till hennes undersåtar. Sinsemellan hade de börjat kalla sin orden för Cha Fail, falkens klo, men hade själva insett nöden av att hålla tyst om detta. I själva verket var de egentligen inte så olika de unga män och kvinnor som hon hade vuxit upp med. De som hon hade skickat ut tidigt samma morgon hade tydligen just kommit tillbaka. För kvinnorna bland dem var fortfarande i färd med att byta från de klänningar som de varit tvungna att bära. I Beatles skulle en kvinna i manskläder ha väckt uppmärksamhet, för att inte tala om fem. Gläntan var full av kjolar och särkar, rockar och skjortor och byxor som drogs av eller på. Kvinnorna låtsades att det inte gjorde dem någonting att vara nakna inför andra, även om vissa av dem var män, eftersom det uppenbarligen var så det gick till bland ale. Men de avslöjades av sin brådska och besvärade andetag. Männen stod alla och trampade och vred huvudena fram och tillbaka, slitna mellan att anständigt titta bort eller se på som de trodde att ale-männen gjorde. Allt medan de låtsades att det inte var en samling halvnakna kvinnor de tittade på. Fail höll ihop nattrocken ordentligt över nattlinnet. Hon kunde inte ha tagit på sig mer utan att säkert väcka Perrin. Men hon tänkte inte låtsas vara obesvärad. Hon var ingen domainier som tog emot sina tjänare i badet. Förlåt för att vi är så sena i snåd Fail, flämtade Shilandi medan hon drog på sig rocken. Carhane-accenten var tydlig i den kortväxta kvinnans röst. Hon var kort till och med för att vara Carhanier, men det hindrade henne inte från att kråma sig och ha en lagom järv hållning. Vi skulle ha kommit tidigare om inte vakten vid stadsporten ställt till med besvär när vi ville ut. Besvär, sa Fail skarpt. Om hon bara hade kunnat få se med sina egna ögon istället för genom deras. Om bara Perrin skickat henne istället för den där slinkan. Nej, hon ville inte tänka på Berylane. Det var inte Perrins fel. Hon upprepade det för sig själv 20 gånger varje dag som en bön. Men varför var karn så blind? Vad för slags besvär? Hon tog ett förtretat andetag. Bekymmer med maken borde aldrig få påverka hur man tilltalade sina vasaller. Ingenting att bry sig om i snåd. Shilandi drog åt svärdsbältet och lade det till rätta om höfterna. De lät några karar som var för oss köra ut med sina vagnar utan vidare. Men de var oroliga för att släppa ut kvinnor mitt i natten. Ett par av de andra kvinnorna skrattade. De fem männen som varit med i Bertel skruvade irriterat på sig. Säkerligen för att deras beskydd inte hade ansetts nog. Resten av Cha Fail stod i en tät halvcirkel kring de 10 och tittade uppmärksamt på Fail, lyssnade uppmärksamt. Månskenet la skuggor över deras ansikten. Berätta vad ni såg, befallde Fail med lugnare ton. Mycket bättre. Shelandis rapport var kort och kärnfull. Även om Fail fortfarande önskade att hon kunnat vara där själv, fick hon erkänna att de hade sett nästan så mycket som hon kunde ha önskat. Bertels gator var nästan tomma även under dagens mest livliga timmar. Folk stannade inomhus i sina hem i så stor utsträckning som möjligt. En del handel passerade in och ut genom stadsportarna, men det var inte många köpmän som vågade sig till den här delen av Gelden längre, och de livsmedel som forslades in från landsbygden räckte nätt och jämnt för att mätta alla. De flesta av stadsborna verkade bedövade, rädda för världen utanför murarna, och sjönk allt djupare ner i förtvivlan och apati. Folk vågade inte öppna munnen av rädsla för profetens spioner och vägrade se någonting för att inte bli tagna för spioner själva. Profeten genomsyrade allting. Till exempel hade alla ficktjuvar och rånare försvunnit från Bertels gator. Hur många rövare som än strövade omkring bland kullarna. Det sades att profeten straffade tjuvar genom att hugga av deras händer. Fast det verkade inte gälla hans egna underhuggare. Drottningen gör en runda i staden varje dag och visar upp sig för att hålla modet uppe hos befolkningen, sa Silandi. Men jag tror inte att det hjälper mycket. Hon far runt här i södra delen av landet för att påminna folk om att de fortfarande har en drottning. Kanske har hon haft större framgång på andra ställen. Gardet har fått i uppgift att bistå vakterna som bevakar muren, liksom större delen av hennes egen livvakt. Kanske får det stadsborna att känna sig tryggare. Tills hon drar vidare. Till skillnad från alla andra verkar Alianri själv inte vara rädd för att profetens män ska komma stormande över murarna. På morgonen och kvällen promenerar hon ensam i först Telabins palatsträdgård och har bara behållit en handfull soldater hos sig. De tillbringar större delen av sin tid i köket. Alla i staden verkar lika bekymrade över maten och hur länge den ska räcka som över profeten. Sanningen att säga undrar jag ifall de inte skulle ge Mashima staden om han så dök upp ensam vid porten, trots alla vakter på murarna. Det skulle de säkert, insköt Meralda föraktfullt medan hon spände på sig sitt eget svärd, och be om nåd dessutom. Meralda var mörk och stadig, lika lång som Fail. Men efter en missnöjd blick från Shelandi böjde hon ned huvudet och muttrade en ursäkt. Det rådde ingen tvekan om vem det var som ledde Cha Fail efter Fail själv. Fail var glad över att hon inte behövde ändra den rangordning som de själva hade inrättat. Selandi var den intelligentaste av dem, möjligen bortsett från Paroline, och bara Arella och Camei var mer snabbtänkta. Dessutom hade Selandi någonting mer, en stadighet, som om hon redan hade ställt sig inför det hon fruktade mest i livet och ingenting någonsin skulle bli lika illa igen. Fast naturligtvis ville hon ha ett ärr av det slag som en del av spjutjungfrurna hade. Fail hade ett flertal smärre ärr, de flesta hedersamt vunna, men att sträva efter dem var ren dårskap. Nå, kvinnan var i varje fall inte allt för ivrig. Vi har ritat en karta som ni ville ers nåd, avslutade den lilla kvinnan med en sista varnande blick på Meralda. På baksidan har vi märkt ut först Telabins palats så detaljerat det gick. Men jag är rädd att det inte är stort mer än trädgården och stallarna. Fail brydde sig inte om att försöka tyda linjerna på pappret som hon nu vek upp i månljuset. Det var synd att hon inte kunnat bege sig dit själv. Hon skulle ha kunnat göra en karta även över palatsets innandöme. Nej, gjort är gjort, som Perrin brukade säga. Och det räckte. Ni är säkra på att ingen letar igenom vagnar på vägen ut från staden. Trots dunklet såg hon hur förvirrade flera av dem blev. Ingen av dem visste varför hon hade skickat dem till Bertel. Selandi såg inte förvirrad ut. Ja, ers nåd, sa hon lugnt. Mycket klarsynt och snabbtänkt så att det räckte mer än nog. En kraftigare vindpust fick det att prassla bland löven, både de som satt kvar på träden och de döda på marken. Och Fail önskade att hon haft Perrins öron, hans ögon och näsa också. Det gjorde ingenting om någon såg henne här med sitt följe, men däremot skulle det vara en helt annan sak om någon tjuvlyssnade. Du har skött din uppgift utmärkt, Selandi. Det har ni allihop. Perrin kände till farorna här, lika påtagliga som några av dem de stått inför längre söderut. Han kände till dem, men liksom de flesta män tänkte han med hjärtat lika ofta som med huvudet. En hustru måste ha ett praktiskt sinnelag för att hindra att hennes maka hamnade i bekymmer. Det hade varit det allra första råd hennes mor gett henne angående det äktenskapliga livet. Så snart det börjar dagas ska ni återvända till Bertel, och detta är vad ni ska göra där. Fortsättningen fick till och med Shelandy att förskräckt spärra upp ögonen, men ingen lät höra minsta protest. Det skulle ha förvånat Fail om någon gjort det. Hennes instruktioner var mycket sakliga. Det skulle inte vara helt ofarligt, men med tanke på omständigheterna var farorna mycket mindre än de kunnat vara. Har ni några frågor, sa hon slutligen. Har alla förstått? Tja, Fail svarade med en röst. Vi lever för att tjäna vår härskarinna, ers nåd Fail. Och det betydde att de skulle tjäna hennes älskade varg också, vare sig han ville det eller ej. Meigdin vred sig under filten på den hårda marken. Sömnen ville inte komma. Meigdin, det var vad hon hette nu. Ett nytt namn för ett nytt liv. Meigdin efter hennes mor och Dorlane efter en familj som bodde på ett gods som tillhört henne. Ett nytt liv istället för ett gammalt och förgånget. Men hjärtats band kunde inte bara klippas av. Och nu? Nu? Ett svagt knaster av döda löv fick henne att lyfta huvudet och se en dunkel skepnad röra sig mellan träden. Hennes nåd Fail som återvände till sitt tält från vart hon nu hade gått förut. En trevlig ung kvinna, varmhjärtad och vältalig. Oavsett hur hennes makes stamträd såg ut så hade hon nästan säkert ädelt blod i ådrorna. Men hon var ung, oerfaren. Det kanske skulle bli till hjälp. Meigdin lät åter huvudet sjunka ner på den hopvikta manteln hon hade som kudde. Ljus, vad gjorde hon här? Hon hade tagit tjänst som kammarjungfru åt en adelsdam. Nej, hon tänkte i varje fall hålla fast vid sin tro på sig själv. Den kunde hon fortfarande hitta. Det kunde hon, om hon bara grävde djupt nog. Ljudet av fotsteg nära inpå fick henne att hålla andan. Talanvor la sig graciöst på knä vid hennes sida. Hans överkropp var bar. Månskenet glimmade i de smidiga musklerna på hans bröst och axlar, men ansiktet låg i skugga. En mild bris rufsade honom i håret. Vad är detta för vansinne? Frågade han tyst. Bli tjänare? Vad har du i kikaren? Och försök inte med några dumheter om att börja ett nytt liv, för det går jag inte på. Det gör ingen. Hon försökte vända sig bort, men han la ena handen på hennes axel. Bara helt löst, men ändå var det som om hon inte kunde röra sig. Ljus, måtte hon inte börja darra. Ljuset ville inte höra hennes bön, men hon lyckades i varje fall hålla rösten stadig. Om du inte har märkt det så måste jag förtjäna mitt levebröd själv numera. Hellre tjänar jag en adelsdam, men jag passar upp på en krog. Det står dig fritt att fortsätta ensam om det inte passar dig att gå i tjänst här. Du avsade inte ditt förnuft när du avsade i tronen, muttrade han. Bränner Lini för att hon avslöjat det. Om du tänker låtsas att du gjort det föreslår jag att du undviker att låta Lini få dig på tu man hand. Mannen skrockade åt henne. Han skrockade och så djup och fyllig klangen var. Hon har ett och annat att säga till Meigdin, och jag misstänker att hon inte kommer att vara lika mild mot Meigdin som hon var mot Morgase. Hon satte sig ilsket upp och föste undan hans hand. Är du både blind och döv? Draken återfödd har planer för Elaine. Ljus, jag vill inte att han ens ska veta hennes namn. Det måste vara mer än slumpen som fört mig till en av hans hantlangare, Talanvor. Det måste det. Bränner mig, jag visste väl att det var där skon klämde. Jag hoppades att jag hade fel, men han lät lika arg som hon. Han hade ingen rätt att vara arg. Elaine är trygg och välbehållen i vita tornet. Den ärmelintronande skulle aldrig släppa henne i närheten av en man som kan leda kraften, ens om han är draken återfödd. Särskilt inte om han är det. Och Maedyn Dorlane kan inte göra någonting åt en ärmelintronande eller draken återfödd, eller för den delen lejontronen. Allt hon kan göra är att få en snara om halsen, eller huvudet avhugget, eller... Maedyn Dorlane kan iaktta, avbröt hon honom, i varje fall delvis för att avbryta den förfärliga uppräkningen. Hon kan lyssna, hon kan... Irriterat lät hon meningen förbli oavslutad. Vad kunde hon göra? Plötsligt insåg hon att hon satt där i bara en tunn särk och drog hastigt upp filtarna om sig. Det kändes faktiskt lite svalt, om nu inte hennes gåshud berodde på Talanvors blick. Tanken fick det att hetta i kinderna på henne och hon hoppades att han inte såg rådnaden. Lyckligtvis fick den hennes röst att hetta till också. Hon var ingen flickunge som rådnade för att en man såg på henne. Jag tänker göra vad jag kan, vad det nu må vara. Förr eller senare får jag ett tillfälle att ta reda på någonting som kan vara Elaine till hjälp och då tar jag det. Ett farligt beslut, sa han lugnt. Hon önskade att hon kunnat skönja hans ansikte i mörkret, bara för att se hans min förstås. Du hörde själv hur han hotade att hänga alla som såg snett på honom. Och jag tror honom om det med tanke på de där ögonen. Som ett djur. Det förvånar mig att han lät mannen löpa. Jag trodde att han skulle slita upp halsen på honom. Och om han upptäcker vem du är, vem du varit. Balver kanske förråder dig. Han har aldrig gett någon riktig förklaring till att han hjälpte oss fly från Amador. Han trodde kanske att drottning Morgase skulle ge honom en ny befattning. Nu vet han att det inte finns någon möjlighet till det och vill kanske skaffa sig företräde hos sitt nya husfolk. Är du rädd för först Perrin Guldöga? Frågade hon föraktfullt. Ljus, mannen skrämde henne. De där ögonen hörde hemma på en varg. Balver vet tillräckligt mycket för att hålla tand för tunga. Allt han säger kan slå tillbaka mot honom. Han kom trots allt hit med mig. Rid vidare om du är rädd. Du kastar alltid det där i ansiktet på mig, suckade han och sjönk tillbaka i hugsittande ställning. Hon såg inte hans ögon, men hon kunde känna dem. Rid vidare om du vill, säger du. En gång var det en soldat som älskade sin drottning på avstånd, visste att det var hopplöst, visste att han aldrig skulle våga säga någonting. Nu är drottningen borta, det enda som finns kvar är en kvinna, och nu hoppas jag. Jag brinner av hopp. Om du vill att jag ska ge mig av, Maedyn, så säg det. Ett enda ord räcker. Gå, bara ett enda ord. Hon öppnade munnen. Ett enda ord, tänkte hon. Ljus, det är bara ett enda ord. Varför kan jag inte säga det? Goda ljus, låt mig säga det. För andra gången denna natt vägrade ljuset att höra. Hon satt där som en idiot i sina filtar med öppen mun och allt hetare kinder. Om han hade skrockat igen då skulle hon ha satt kniven i honom. Om han hade skrattat eller visat minsta tecken på triumf. Istället böjde han sig fram och kysste henne mjukt på ögonen. Ett ljud bröt fram djupt ner i hennes hals. Hon kunde inte röra sig. Med vitt uppspärrade ögon såg hon honom ställa sig upp. Han tonade upp sig i månskenet. Hon var en drottning. Hade varit en drottning. Van vid att befalla. Van vid svåra beslut i svåra situationer. Men nu jagades alla tankar ur hennes huvud av hjärtats dunkande slag. Om du hade sagt gå, sa han, så skulle jag ha begravt mitt hopp. Men jag skulle aldrig kunna lämna dig. Det var inte förrän han var tillbaka vid sin sovplats som hon lyckades förmå sig att ligga ner och dra filten om sig. Hon flämtade som efter en språngmarsch. Det var svalt. Hon darrade inte utan huttrade. Talanvor var för ung. För ung. Och än värre, han hade rätt. Bränne honom för det. En kammarjungfru kunde inte påverka någonting, och om draken återfödds vargögde mördare fick veta att han hade Morgasa av Andor i sitt våld, kunde hon bli använd mot Elaine istället för att hjälpa henne. Han hade inte rätt att ha rätt när hon ville att han skulle ha fel. Det oförnuftiga i tanken gjorde henne ursinnig. Det fanns en liten utsikt till att hon skulle kunna göra någon nytta. Det måste det finnas. En liten röst skrattade i hennes bakhuvud. Du kan inte glömma att du är Morgasa Trackand, sa den hånfullt. Och inte ens efter att ha abdikerat förmår drottning Morgasa hålla fingrarna borta från de mäktigas angelägenheter. Hur mycket hon än har ställt till det hittills. Och inte kan hon säga åt en man att ge sig av heller, eftersom hon inte kan sluta tänka på hur starka hans händer är och hur hans läppar kröks när han ler. Rasande drog hon upp filten över huvudet i ett försök att stänga rösten ute. Det var inte för att hon inte förmådde lämna makten som hon stannade här, och var tälen vår beträffade. Hon skulle sätta honom på plats, och det ordentligt. Den här gången skulle hon göra det, men vilken var hans plats i förhållande till en kvinna som inte längre var drottning? Hon försökte skjuta honom ur tankarna och ignorera den spefulla rösten som inte ville vara tyst. Men när sömnen äntligen kom kunde hon fortfarande känna hans läppar mot sina ögonlock.